Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej på er! I måndags för en vecka sedan sjösatte vi vårt nya format, Sporthuset Spotlight. En serie intervjuer med såväl välkända som ännu kanske inte lika välkända personer från idrottens värld. Sporthuset Spotlight kommer ut varannan måndag. Och varannan vecka fortsätter vi ge er kärleksbombningar hämtade från vårt arkiv. I vår första Spotlight träffade Jens Fjällström Rosengårdsspelaren och tidigare landslagskaptenen Caroline Seger. Som en avslutning i den intervjun frågade Jens vad Caroline hade kärleksbombat om hon fick chansen. Svaret blev de ideella krafterna runt idrotten. Sagt och gjort. Vi tog därför och satte ihop tre olika avsnitt som alla på lite olika sätt hyllar de ideella hjältarna som finns inom idrotten. Vi ska lyssna till Tommy Åström, Lasse Granqvist och först ut Jens Fjällström som i avsnitt 336, inspelat i februari 2022, delade med sig av sin bild av ideella ledare. Det här är kärleksbombningen av idrottens ideella hjältar.
Nu ska vi kärleksbomba.
Här kommer Jens betraktelse när det gäller det som stod på lappen senast. Minns du vad det var, Lasse?
Ideella ledare.
Vi börjar på 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Jag kan väl börja den här kärleksbombningen av ideella idrottsledare och så får ni gärna fylla på med era reflektioner och historier, Tommy och Lasse. För utan ideella idrottsledare så stannar idrotten i Sverige. Så krasst är det. Så viktiga är de ideella idrottsledarna och de är själva fundamentet för att svensk föreningsverksamhet ska fungera överhuvudtaget och för att vi ska kunna vara möjligt att ta emot ungdomar som vill idrotta. Och bara för att förstå och sätta in det i ett ekonomiskt värde, sen lämnar jag pengarna åt sidan, så är det nämligen så att man har räknat på hur stor och till vilket värde som arbetsinsatsen från de ideella idrottsledarna motsvarar, och det rör sig om 20 miljarder varje år som ideella idrottsledare ger till samhället, vilket är långt ifrån de bidrag som idrotten får idag, bara för att få så att säga ett ekonomiskt perspektiv så man förstår vilken enorm insats som de bidrar med. Jag är uppvuxen i Umeå i en klubb som heter Gimonäs CK. Gimonäs cykelklubb, höll på även med bowling och med fotboll i mitt fall. Och det var en klubb lik tusentals andra som byggde på ideella ledares insatser. Och genast varje person där ute som lyssnar på det här och som har idrottat själv, så är alltid någon person som dyker upp som extra betydelsefull för dig. En ideell idrottsledare. För mig var det Björn-Åke Lingesten, för han såg först min potential och fick mig att tro på det hela. Så jag är Björn-Åke, en ideell idrottsledare, är evigt tacksam för den insats han stod för. Jag har också haft min pappa som tränare Och med den bakgrunden så var det för mig helt naturligt att engagera mig i mina barns idrott på samma sätt som min pappa gjorde, som Björn-Åke gjorde. Och om jag på något sätt kunde ge tillbaka det idrotten har gett till mig, så kändes det väldigt nära till hands att göra det. Och när man är där väl inne i en klubb så ser man dem, de ideella idrottsledarna, för de finns där i alla dess former. Jag var en i form av en tränare. Vid sidan om mig hade jag Tord som var först på planen. Han som plockade fram bollarna, pumpade bollarna, såg till att koner och västar kom på plats, alltid först ut. Petra som tvättade matchkläderna, som hanterade lotterna så att det drogs in lite pengar här och där. Björn som skjutsade till mer eller mindre varje match och alltid fanns där som en extra resurs. Vi kan ta Stefan som anmälde sig frivillig varje gång det drog ihop sig till ett läger eller det var kupper som var på gång där det behövdes extra föräldrar. Göran som såg till att hitta en sponsor så att avgifterna till kupperna kunde betalas. Agneta som ofta tog hand om det var bakning eller matlagning. Jag bara nämner några. Och ganska ofta när jag träffar de här personerna nu senare så säger de: det där var den bästa tiden. Att vara ideell idrottsledare tycker jag också är någonting som ger. Det ger ett sammanhang, det ger en gemenskap, det ger ett nätverk. Är du ny i en stad, engagerar dig i en förening, så helt plötsligt så har du ett nytt sammanhang, ett nytt nätverk. Man fyller en funktion, man får vara behövd. Det här är delar som det ideella idrottsengagemanget ger. Men framförallt så handlar det om att ge själv. Att ge ett ovillkorat engagemang. Och det är en av de finaste gåvor man kan ge till andra. Det är du som ideell ledare som möjliggör att verksamheten kan bedrivas. Att ungdomar kan aktivera sig. Att planer är kritade. Att matcher kan spelas. Att vänskapsband knyts för livet mellan lagkompisar och träningskompisar. Att drömmar kan förverkligas. Och att ibland stjärnor likt Nils van der Poel kan födas. Det är tack vare alla ideella idrottsledares insatser.
Nu så ska jag komma ihåg, den här får inte åka utanför ringen. Jajamän, det kan man. Utan nu ska vi försöka hjälpas åt och hålla bollen kvar i ringen. Sen är det en grej som också är viktig. Ja, fast vi skjuter inga sådana här. Inga planare. Inga hårda skott, utan vi försöker hålla bollen efter backen så. Ja, så får jag vara med någonstans i ringen. Kom med nu killar, bra nu. Försiktigt, försök hålla den efter backen.
Ja, så fint beskrivet Jens. Tack så mycket för den bilden. Mm. Och jag ser på dig Lasse att du också, det här är ju starkt intryck.
Ja, det är sanningen. Och det är precis på det sättet Jens beskriver som det förhåller sig. Jag brukar säga att den ideella idrottsledarens viktigaste uppdrag är egentligen att arbeta för att göra andra bättre. Det handlar ju om att ge av sig själv, sin tid, sin energi, sin kraft, sitt engagemang. För att andra ska bli bättre. Förutsättningarna ska förbättras för andra. Och det är, tycker jag, den starkaste delen utav det. Och på den tiden jag var ideell ledare, det var några år sedan nu, men jag var ju det i 30 års tid. Inom innebandysporten på olika nivåer och rakt igenom hela idrottsrörelsens pyramid. Va? Från internationella innebandyförbundet, svenska innebandyförbundet, Stockholms distriktsförbund och föreningsverksamheten. Så hela rakt igenom ideellt då, under 30 års tid. Men du kan egentligen som lirare, spelare... Jag tror inte att den ideella ledaren är inte intresserad av pengar. Få en ersättning. Det är en korv, kanske med både senap och ketchup och bröd om det är tur. Från kafeterian. Det är en funktionärsjacka. Den bär jag som ideell med stolthet. Det är också en tillhörande del. Jag tillhör det här och jag är med. Men när du lirar i ett lag, ska du någonsin ge tillbaka, då är det ju att du måste ju vara 100% inställd själv. Spelaren som kommer och deltar i träning och tävlingsverksamhet måste ju vara där med hela sig. Det kravet har du rätt att ställa som ideell ledare när du sliter. Och det i innebandy, om du sitter som sargvakt i ett hörn och de föräldragrupperna som kom och städade anläggningarna efteråt, de har väl för bövelen rätt att kräva av de spelarna som lirar, som kommer, får käka någonting före matchen, laddar, lirar, duschar och går hem. De har väl rätt att kräva att de ska vara där till 100%, absolut påkopplad. Du vinner inte alltid, det är en del av idrotten, men du ska ju åtminstone ha gjort den maximala ansträngningen. Det tycker jag är en rimlig sak att begära tillbaka.
Avsnittet vi just fick lyssna till hette Gör andra bättre. Och det är väl precis vad det ideella engagemanget bygger på. Att få vara med och bidra och göra andra bättre. Nu ska vi ta oss till ett möte som Tommy Åström var ute och hämtade hem till avsnitt 395. Inspelat för ganska precis ett år sedan, i mars 2023. Under rubriken Viktig vardag åkte Tommy till Spårvägens friidrottsklubb och träffade den ideella tränaren Sara Westerström. Hör här.
Den viktiga vardagen var det. Det här är det. Det här är en onsdag kväll i Sätra, söderförort i Stockholm, där vi får följa med Spårvägens friidrottsklubb, en idrottsförening, en friidrottsklubb som satsar på integration. Och tränaren Sara Westerström tillsammans med kollegan Gladys Samuelsson med flera som har 50-talet ungdomar mellan 9 och 16 år gamla från mängder av olika länder, invandrarungdomar helt enkelt. Och det är en häftig upplevelse att få se den här glädjen som jag har fått göra under det här träningspasset. Och också lärt känna Sara som har en bakgrund från finansbranschen och helt bytte sida till att börja jobba på SOS Barnbyar och nu en stiftelse som heter Rättvis fördelning. Men du får själv förklara, Sara, här för oss och för alla sporthuset-lyssnare vad det är ni gör här egentligen.
Ja, vi bedriver egentligen vanlig friidrott här. Bara det att vi har för ett par år sedan identifierat att det inte friidrotten nådde fram i den här typen av områden. Vi har klubbar som kommer och åker till den jättefina Sätrahallen som vi har. Mm. Men vi har, och vi hade framförallt, nästan inga barn som kommer från området runt omkring som tränade friidrott. Så då beslutade vi oss för att helt enkelt starta verksamhet även här och inte bara på Östermalm där vi lokaliserade annars.
Mm. För området, vad ska man säga om det?
Ja, området är ju det som kallas för socioekonomiskt svagt område och som av polisen även flaggat som ett av de Sveriges utsatta områden. Vilket innebär att ungefär runt 90% av de som bor i området har utländsk bakgrund och har en svagare ekonomi.
Din egen bakgrund inom friidrotten och ja, överhuvudtaget, vad kan du berätta om dig själv?
Ja, men jag är uppväxt med en ensamstående mamma och en pappa från Tunisien som dog när jag var liten. Började min lilla idrottsrörelseresa inom basketen och så såg jag de där konstiga friidrottarna springa runt nere i Solnahallen. Och sen fastnade jag för friidrotten och den bidrog jättemycket till mig, mitt nätverk och ja, mitt hela liv från dess att jag var 12 år gammal tills nu 41 år gammal. Så det har varit en väldigt, väldigt viktig del av mitt liv. Och det är just det som gör att jag vill att fler ska få ta del av den typen av möjligheter som idrottsrörelsen och kontaktnäten kring ger.
Mm. Hur pass ideell är du?
Jag är i princip helt ideell. Jag får ju plocka ut några jumpaskor och någon cool väst. Den här västen slog jag till på igår förresten. Min
ja, det var
ja. Men annars är det ju i princip helt ideellt. Jag skulle ju säga att jag lägger nästan drygt 15-20% mer, minst. Nästan 30% arbete på det här. Kvällar, hela helger, allting. Jag tycker det är så roligt. Det ger mig så mycket energi och jag ser vad det ger barn och ungdomar.
Ja, hur ska man egentligen förklara den drivkraften? Många kan nog kanske inte sätta sig in i det, va? Att helt utan ersättning väcka ut och väcka in, åka hit till Sätraskolan där vi är nu eller Sätrahallen och hålla ordning och reda och hjälpa alla dessa barn att få en meningsfullt liv egentligen.
Jag ser ju att det är många av oss Kanske inte tillräckligt många. Men det är många av oss som verkligen lägger många timmar och som känner att det är en enorm meningsfullhet för mitt liv. Det skapar en mening och jag känner mig själv som man säger fulfilled genom att få
ja, vad känner du när du åker hem här ikväll? Liksom, vad bär du med dig från en sån här träning?
Ja, alltså jag ska säga 90% av gångerna så är jag bara jätteglad. Ofta när man har mycket på jobbet, är stressad och så vidare, så kommer man ner på en träning. Då blir det som en det blir som en helt annan värld. Allting bara lyfter, man får energi, man skrattar och busar och så lämnar man härifrån och är på en helt annan nivå. Mm. Sen i vissa fall så går man ju härifrån förstås med huvudvärk och känner, hur ska jag orka det här? I helgen också, men det är några få gånger. Det huvudsakligen är att man kommer därifrån träningarna och är jätteglad. Sen är det inte bara träningar och så, utan en väldigt stor del är ju det som är utanför träningen också. Mm. Det är planering, men det är väldigt mycket del att kommunicera med barn och ungdomar, se till att man kommer till träning, att man förstår tävlingar, att man förstår kommunicera med föräldrar, allt det sociala runt omkring också. Och det är ju det som tar allra mest tid. För just det som är, tror jag, extra viktigt i sådana här områden.
Och vi kan väl kolla av vad barnen tycker om dig. Mm. Vi har ju en som ett vittne här. I form av Judy Alles som finns med här också. Judy, hur länge har du funnits med i det här?
Det var för 1,5 år sedan när jag började friidrotten.
Vad har det gett dig?
Alltså i de här senaste 1,5 åren så jag har haft liksom de bästa minnen som jag har haft i Sverige. Mm. Alltså jag har fått nya vänner och vi har gjort jättemånga roliga grejer under de åren. Och det är jätteroligt.
Titta på Sara nu.
Ja, gud jag blir alldeles rörd.
Och precis, och jag har fått många vuxna i min sida som hjälper mig när jag har liksom svårigheter och där jag behöver hjälp. Ja, som Sara som sitter nu bredvid mig. Hon har hopp.
Mm, vad fint. Ja. Ja. Det kommer tårar hos dig där, Sara. Det är starkt. Men berätta om din bakgrund, Judy.
Så jag flyttade hit för 4,5 år sedan tillsammans med familjen. Eller det är bara mamma som finns och vi är 5 totalt.
Mm, så från?
Från Uganda. Alltså, vi är egentligen från Kongo, men vi är födda i Uganda och uppväxt där också.
Hur var det innan du kom in i friidrotten att komma in i samhället?
Alltså, innan friidrotten så jag tycker jag hade det lite tufft. Alltså, i skolan så jag hade inga vänner typ. Alltså, nu alltså har vänner på träningen och det är jätteroligt. Alltså, betyder väl mycket. Alltså, för mig så det är typ det bästa som jag har, liksom, som jag gör just nu.
Så som jag känner dig, Judy, då är det väl att idrotten har gjort mycket för dig att komma in i samhället. Och det är ju just de här bitarna, och du får gärna fylla på, Judy, men också som vi till exempel när vi är funktionärer. Ja, då åker vi in till stan och man får se andra delar av Stockholm. Vi åker på tävlingar i andra städer. Till exempel samlar pengar till resor. Då blir det mycket socialt i de bitarna. Och sen finns det ju en WhatsApp-grupp också som ni har, en Snapchat-grupp som ni har tillsammans. Och där bedrivs det ju liksom kommunikation konstant. Så det blir som en värld som befinner sig utanför skolmiljön som man alltid känner har närhet till då.
Nej, okej, Maddie, kom igen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Att komma ut i idrottens viktiga vardag visar ju också på de hinder och problem som kan finnas. Efter att vi har träffat från politiskt håll, från Riksidrottsförbundet de senaste veckorna, så handlar det också om hur ska de här pengarna och resurserna kanaliseras ut. Och då blev jag lite orolig när jag fick kontakt med Willy Berggren, min gamla tränare i Hammarby friidrott. En riktig eldsjäl och grundare av Midnadsloppet och löpargymnasiet med mera. Och han skriver ju det att ofta stöter man på en hel armé av tjänstemän när man ska söka de här stöden som ändå finns att tillgå. Det är så komplicerat. Det ställs fullkomligt orimliga byråkratiska krav på en idrottsrörelse som till 95% drivs ideellt. Och det bidrar till att eldsjälarna lägger av. Vilka är dina erfarenheter kring det här, Sara? Att det är så stökigt att komma åt stöden?
Vi har ju samarbeten här i Bredäng Sätra med andra föreningar, och det är väldigt tydligt att flera av dem, tränare och ledarna, som kanske inte heller är, ska vi säga, födda i Sverige eller så, har väldigt svårt att förstå hur man faktiskt söker och hur möjliggörs de här pengarna. Mm. Så att
det är för krångligt.
Det är för krångligt. Mm. Jag skulle vilja lägga lite mer på just då RF, att snarare försöker verkligen nå ut och visa så här finns pengar, så här ska ni göra, väldigt, väldigt mycket mer tydligt än att vända på det, att det är liksom att det är föreningarnas ansvar, för att jag menar, det är ju Sverige som ska lyckas, och då är det RFs intresse och det är politikens intresse att det hamnar på rätt sätt. Och sen är det också en väldigt viktig del, handlar om hur de här poängarna används. Man behöver säkerställa att det finns resurser som går till anställningar, som att ringa och kolla, varför kom du inte? Vad har du varit? Hur mår du egentligen? Har du problem hemma? Vad kan jag hjälpa dig med? Hur kan jag stötta dig? För att säkerställa att man kommer tillbaka på träningen. För träningen och oss ledare som är starka, trygga vuxna, vi ser till att man kommer in i samhället.
Mm. För man kan inte begära att alla är en Sara Westerström som gör det här ideellt.
Precis.
Utan för hur det än är,
exakt,
så behövs det anställningar.
Det är det som du precis är inne på. Eldsjälar finns det, men faller de bort så faller liksom hela korthuset, håller jag på att säga. Utan man måste göra det här till en, ja, men att det verkligen är en verksamhet kring det med betalda resurser. Som står där träning efter träning, som ringer och frågar vart man är, som ringer och frågar hur mår mamma, vad är det med pappa, du verkar inte må bra, vad är det som händer?
Just det.
Skolan måste man gå i, men skolan, den stannar klockan 5, sen är det inget mer ansvar. Sen är det mer om det är något som är riktigt illa, ja, då står socialtjänsten över. Men det är ett glapp däremellan.
Hur får man ordning på det glappet då? Går det att hitta ett samarbete? Om du skulle tipsa RF, politiken och så vidare, samarbete, skola, idrott och binda ihop det på ett annat sätt?
Vad jag ser framför mig, det är en socionom som jobbar, alltså kopplat till socialtjänsten. Vi säger till exempel Sätra Skärholmen, som har ansvar för alla de idrottsföreningar som finns i det området och som har kunskap och relation till de ledare och den verksamhet som finns. För då blir det verkligen det här trepartssamarbete, föreningsliv, socialtjänst och skola, som är det viktiga för att säkerställa att man inte hamnar på fel sida av samhället. Och i de här miljöerna kan det verkligen handla om fel sida om lagen också.
Mm.
Jätteviktigt.
Bra, då kör vi 10 stycken häckrullningar. Kommer ni ihåg?
Judy, ditt idrottande, hur mycket kommer du satsa nu?
Nu satsar jag på att komma in i SM.
Ja, det gör det.
Mm. Mm.
Alltså junior SM.
Ja, precis.
Vilka grenar?
200 meter, 400, tre steg, kula. Alltså,
de... Oj, många.
Ja, ganska
är
många.
Är du mångkampare?
Nej.
Du testar många olika.
Ja, precis.
Vad är roligast då?
Alla är roliga.
Ja, bra svar. Det där gillar man ju. Vad är det bästa med Sara?
Sara är typ, alltså för mig, alltså hon är typ, hon, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men hon är det bästa som, alltså
Kulle.
Är det som en extra mamma eller?
Ja, precis, som en extra mamma. Och hon finns där på mig på alla situationer som jag befinner mig i, och hon hjälper mig och på alla, alltså du förstår ju.
Ja, jag förstår vad du menar.
Ja.
Det är starkt.
Ja.
Det är mycket kärlek, va, eller?
Ja, verkligen.
Ja.
Mm.
Ja, det verkar vara ömsesidigt också.
Ja, verkligen. Ja. Alltså, vi känner som meningsfullhet och som lycka. Så för oss är det verkligen delad glädje. Vi är jättestolta. Vi är så otroligt stolta över Judy och de andra som vi ser.
Men det här med att sprida budskapet också till kompisar. Vad säger du till kompisar som inte håller på med friidrott? Och säger, för dig har det varit underbart med friidrott. Men vad säger du till dem? Börja, det är kul.
Ja, precis, kom och testa. Alltså, om man vill inte så, man kan bara komma och testa några gånger. Så man, alltså, det, efter det så man kan väl bestämma sig om man vill fortsätta eller inte.
Sara, om vi ska sy ihop det där, någon slags summering också för sporthuset lyssnare med det budskap som du vill signalera, eftersom det här är ett väldigt aktuellt ämne i en tuff tid för Sverige vad det gäller kriminalitet och så, samtidigt som det görs de här satsningarna på idrotten.
Alltså, jag tror man måste förstå att var Sverige befinner sig idag, hur det ser ut ekonomiskt för väldigt många familjer. Hur det ser ut rent också segregationsmässigt. Även om man har en okej ekonomi så förstår man inte hur man ska ta sig in och vara en del av Sverige. Så alla de sakerna måste ju brytas för att man ska lyckas tillsammans. Att hela Sverige ska ta sig framåt. Och just att förstå att idrottsrörelsen är en av de verktygen som är allra viktigast för att ta sig framåt. Förstår man det och verkligen gör rätt insatser, så ser jag det faktiskt som den största möjligheten för Sverige att vändas. Och det handlar inte om någon elitsatsning, utan precis det vi pratar om, det är ungdomsverksamhet, komma i huvudsakligen den sociala delen, och att det är starka vuxna som följer upp och ser och håller hand med de här barn och ungdomar. Och varenda lilla snedsteg man gör så följer samhället upp det. Och gör man det tillsammans då med själva rörelsen, som bidrar till att, som vi vet, forskningen visar att man får bättre resultat i skolan, bättre mental hälsa, så är det är sån jäkla win-win. Så att man måste köra all in.
Nu får man köra all in på idrotten.
Ja,
det är vi överens om.
Ja.
Stort tack för att jag fick komma hit och vara med om det. Det var jättekul för mig också.
Ja, men tack själv för att, och tack alla som alla andra eldsjälar som är med och gör det här i Sverige.
Ja. Och lycka till Judy framöver.
Tack.
Våra platser. Ingen tittar på mig, titta framåt. Sex.
Här pratar vi om något av det under de här 395 avsnitten viktigaste vi har snackat om i sporthuset, tror jag. Herre jösses vad detta är verkligheten. Beskriven utav Sara Westerström här och övriga röster som du fångade när du var
inte
ute.
Inte minst Judy då, härliga Judy.
Inte minst Judy, men alltså det här är ju en sån otroligt viktig del av idrotten, fjärmad bort från allt det som har med elit och annat att göra, som vi inledde programmet med. Det handlar om att vinna och inte prestation. Här är vi liksom på den andra sidan, och här är ju den samlade riksidrotten. Precis här, vid gräsrötterna. Jag tycker det är förtjusande.
Det är så mycket kärlek i det här. Men så finns det också något sorgligt i det, och det är ju det jag borrar i mycket, det här med pengarna och hur man, exakt, ska komma åt dem. För vi hörde ju Forsmed, han pratade om det kommer 100 miljoner extra, och han har sin Forsmedare där med kortet som ska komma ut också med ytterligare 800 miljoner. Men hon pekar ju på saker som är så viktiga här.
Men det är ju precis exakt det här handlar om, och därför så riktar vi oss nu från sport raka vägen till dig, Björn Eriksson, som är ordförande i Riksidrottsförbundet. Nu ska du se till att skapa en smidig och fungerande administration som stöttar och hjälper den idrottsrörelse som vill hjälpa till i de frågorna vi snackar om här nu, om integrationsfrågorna, att nå ut till de som vill in i idrotten men kanske inte riktigt vet hur, och framförallt inte ännu identifierar sig med idrottsrörelsen. Det är Riksidrottsförbundets uppdrag, att se till att pengarna når direkt till de som kan hjälpa andra. Och det är, Björn Eriksson, ett uppdrag som RF ska hantera. Inte ställa upp en vägg av administratörer som skapar problem att kunna komma in i idrottsrörelsen. Ta ansvar också i den här frågan när det gäller att pengarna ska nå till rätt ställe.
Ja, lite kärlek och olycka mixat får man väl säga. Stort tack Judy och Sara för att jag fick vara med på er träning.
Men vilket jobb du gör, Sara, vilket jobb du gör. Jag blir så glad över att höra när det är på det här sättet det kan få gå till. Jag blir glad.
Jag var nästan också tårögd där under träningen, ska jag säga.
Tipset till Björn Eriksson, ring till Sara, be henne komma upp, och så sätter du henne tillsammans med de som ska skapa det här systemet, så kommer det bli mycket bättre. Sen kan du slå Wille Bergen en signal också på vägen hem ifrån det där mötet, för han har säkerligen också någonting att bidra
med. Då kommer du få dina fiskar varma.
Jo, men de har säkert pratat förut, va?
Ja, tack Tommy för den rapporten från verkligheten. Det är alldeles enormt vad idrotten kan betyda och spela för roll. Det blir så uppenbart när vi får titta in i vardagen på det här sättet en onsdag kväll i Sätra friidrottshall. Ihop med Sara, som faktiskt är en av tre finalister att vinna årets inkludering på Eldsjälsgalan på Cirkus i Stockholm, som sänds på TV4 den 11 april. Rösta på Sara och alla de andra finalisterna kan man göra fram till den 30 mars. Som avslutning på den här kärleksbombningen ska vi även passa på att hylla volontärerna och de ideella funktionärerna. De är också en stor del av Idrottssverige. Utan dem, eller er, inga tävlingar, lopp, matcher och så vidare. Och även den här gången har Tommy Åström gett sig ut dit där det händer och ger oss en inblick i funktionärernas roll i samband med en friidrottstävling.
På friidrottsarenan sitter jag nu där jag precis har varit speaker, och i en tävling där har vimlat av funktionärer som det gör på friidrottstävlingar. Detta multiskeende som friidrotten är med alla grenar som pågår. Och det passar ju bra när det handlar om kärleksbombning av funktionärer och volontärer. Och rätt kul, för när jag är speaker här nere så lär man ju känna många av funktionärerna, och en av dessa är ju du, Åsa Kumlin. Välkommen till oss.
Tack så mycket.
Du är ju, ja, du får berätta vad du gjort en dag som denna.
Jag har varit datainmatare i vikt först på förtävlingarna, och sen så var jag detsamma datainmatare på...
Men vad är det, datainmatare?
Ja, det är att man håller koll då på ljustavlan, att man ser till att rätt person matas fram, man sätter kryss om det blir underkänt, och ser till att hålla ett bra tempo efter, ja, efter det som arrangörerna har bestämt, det tempo man ska hålla. Mm. Och då var det väldigt troligt, vi hade kul på inneplan här i Sätra. Mm. Och där var jag också datainmatare, så till att rätt person kom fram i rätt tid.
Jag brukar smyga omkring bakom där när ni sitter vid protokollet och titta hur ni hela tiden... Men också mätningen också, hur ni hela tiden kontrollerar den, va, på något sätt?
Ja, precis. Vi har ju optisk mätning. Men man kollar det, och sen så att det kommer ut på ljustavlan på ett korrekt sätt.
Hur många funktionärer kan det vara på sån här tävling? Har du uppfattning om det, eller?
Ja, drygt 100. Och på inneplan kanske det är som mest 70 stycken.
Mm. Och vi är precis nu efter att tävlingen är avslutad. De håller på att rigga av, och nu har funktionärerna försvunnit iväg, de flesta. Men det jag slås av när jag är nere här i olika, oavsett jag har varit vid längdhoppet, vid kulstötningen, vid de olika löpningarna, det är ju vilken professionalitet, vilken yrkesstolthet som finns här. Men egentligen så är det ju inget yrke, eller?
Nej, vi är glada amatörer, även om vi är utbildade. De flesta av oss som har varit med den här idag är förbundsdomare. Det vill säga, vi har gått en utbildning, vi har skrivit prov, vi har blivit godkända på på det provet. Men vi är glada amatörer, vi gör ju det här på vår fritid, helt utan betalning. Ja, alla vi andra, vi har andra yrken, vi är ingenjörer, vi är barnskötare, vi är lärare, vi är kockar, ja, och så vidare.
Vad jobbar du med annars?
Jag är civilingenjör, jobbar med stora infrastrukturprojekt, framförallt järnväg.
Hur kommer det sig att en civilingenjör väljer att vid var och varannan friidrottstävling i Sverige, jag åker dit för att vara funktionär och för det får jag ingenting, alltså rent ekonomiskt. Hur kommer det sig?
Ja, det är jätteskumt. Jag har också frågat mig det ibland. Men någonstans är det ju att vi älskar friidrott. Det gör vi. Vi älskar friidrott. Och vi tycker om att jobba i de teamen som vi har byggt upp. Och det är så himla kul att jobba ihop. Och göra en bra tävling ihop så att vi får en, så att de som är med, tävlingsdeltagarna får en schysst upplevelse, publiken får en schysst upplevelse, men även vi funktionärer, att vi får en bra upplevelse.
Vad är viktigast för er för att få uppskattning? För ni ju, lever ju det fördolda. Många känner ju inte till det ni gör och ni får inget strålkastarljus. Vad är viktigt för att man ska känna att det blev en bra dag på jobbet? Jag tänker till exempel på ofta när jag sett Daniel Ståhl när han har kastat diskus, det kan vara Diamond League eller det kan vara en svensk tävling, och så ska jag fram och intervjua honom. Nej, du får vänta tills jag har tackat samtliga funktionärer. Så går han fram och tar alla i handen varje gång.
Ja, alltså Daniel är ju fenomenal på det sättet. Han har alltid, sen han var liksom grabb på 16 år, så han har alltid tackat oss funktionärer. Allihopa, varenda gång. Han är väldigt artig och det uppskattar vi hur mycket som helst. Jag tycker jag har märkt en omsvängning de senaste 6-7 åren att de aktiva tackar oss mer. Ja, det tycker jag. Det är jätteroligt när de gör det. Och framförallt om de säger någonting, att ja, men, vad bra ni var. Bra jobbat, vi kände oss trygga.
Det kan vara en hälsning till alla er elitidrottare där ute, att ni, det här betyder saker, att visa vad det är. För utan er, ingen tävling, va?
Nej, men så är det ju.
När du ser på ett OS till exempel, där det är ju oerhört volontärstarkt, vad får du upp för känslor då?
Jag tycker ju att det är lite läckert att man kan, få så många människor att arbeta ihop för det här. Det kräver nog något alldeles speciellt. Sen så när jag tittar på friidrotten på ett OS, då tittar jag ju bara på funktionärerna, tyvärr.
Är det så?
Ja, så är det ju. Så är det.
Till exempel vad då?
Nej, men titta på hur de står placerade.
Om då, där kan du inte stå. Nej, det var ju förbannade så. Du kan ju inte stå där.
Exakt så. Jag säger till maken, såg du nu vad jag gjorde där? Det där var ju fasen med övertramp. Liksom. Ja, så att man blir lite skadad.
Men du, avslutningsvis, Åsa Kumlin, och för de som funderar, man kanske skulle göra lite fler insatser. Vad är det bästa med att vara funktionär på en friidrottstävling?
Man blir glad för att vi är viktiga, för att tävlingen ska funka. Man blir glad då vi efter avslutad tävling känner att ja, men det här gjorde vi jättebra. Man blir jätteglad om någon aktiv tackar en. Eller en tränare kanske säger till en att åh, det där var bra, det kändes bra och tryggt. Så ja, glädje.
Fortsätt göra det du gör, och alla ni andra också. Det är ett imponerande arbete ni gör.
Ja, tack så mycket. Jag hänger i några år till.
Jag tycker det vackraste är när man uttrycker sig att det är för att jag älskar sporten. Det tycker jag är en av de finaste drivkrafter man kan ha för att engagera sig i någonting och vara med och skapa en så bra tävling som möjligt. Och den här uppskattningen som hon, man märker att Daniel Ståhl har varit en populär figur. Mm. Så det tycker jag är fint. Samtidigt som jag själv tänker tillbaka på Jim och Näs cykelklubb. Där började jag spela fotboll. Och
när cykel på programmet också.
Hade då ganska duktiga. De hade bowling dessutom och duktiga bowlare.
Annars hade det varit rätt kul om de sagt gånger att vi ska heta Jim och Näs cykelklubb, men cykla ska vi inte.
Precis. Men grejen var där, när det var då A-lagsmatcher och jag kom fram där så som 16-17-åring och började spela och sådär. Ja, men då var det ju att ens föräldrar eller syrra fick ställa upp och vara i korvkiosken. Det var liksom rullande schema, vilka som skulle ta hand om det, vilka som skulle ta hand om andra grejer. Och jag tycker det är så jäkla fina grejer där, för att det blir liksom tillfällen när man får se ens familj. Där man får, om man inte är med i truppen, får stå där själv. Och så sedan så får man de här nya rollerna och tycker det är rätt roligt. Och man får se nya sidor hos varandra. Så jag tycker även det här volontärandet och funktionärandet bringar fram någonting socialt väldigt viktigt för många.
Och det Åsa säger också, som hon uppskattar så vansinnigt mycket, det är ju ett tack så mycket. Bra jobbat idag från någon aktiv eller någon tränare eller någon annan som uppmärksammar, du är inne på det här, Jens, som uppmärksammar den ideella insatsen. Och det behövs ju inte så mycket. Det behövs inte så mycket. Det är värt att ha i åtanke för alla som håller på och är avlönade för att hålla på med sitt idrottande.
Ja.
Och jag gillar friidrotten där. Vi pratade om det, om vi backar 100 avsnitt eller 200 här i sporthus. Hur många har vi gjort? Ja, vi kan backa 300. Men i alla fall, jag var ju speaker på inomhusgalan i friidrott här i det hette ju Globen på den tiden, Avicii Arena numera. Dagen före själva evenemang så var det ju genomgång med funktionärerna. Alltså obligatorisk möte med samtliga funktionärer som skulle delta på tävlingen då, dagen efter. Och jag gillar verkligen det, för det var noga genomgång liksom över hur ingångsvärdena skulle vara, vad man skulle göra i sina respektive uppgifter. Men också, du ska på de här kläderna och se upp för de aktiva, alltså alltihop på det här liksom. Så att det var en stolthet i som arrangör, att det här ska vi sköta bra, det här ska vi göra rätt. Och jag fattar att det var från arrangörsklubbarna de kom, de här personerna som sen skulle göra det. Det är inte bara sitta som en deghög som Atlanta-funktionärerna var 1996, utan du ska faktiskt anstränga dig. Jag gillar det.
Ja, Atlanta alltså. Alla de här volontärerna som de har hyrt in från andra delar av USA som aldrig satt sin fot i Atlanta och plötsligt skulle köra de där bussarna och aldrig hittade rätt.
Ja, herregud.
Oväntat.
Ja. Bill Payne hette väl han som var arrangemangskommitténs ordförande som blev utskälld på varenda morgonmöte av alla stora radio- och tv-bolag som ju var fullständigt galna över hur uselt allting fungerade. Det var verkligen dåligt. Och då sa han det. Ja. Och då sa Bill Payne nere på scenen där vid podiet vid något tillfälle att jag är så trött på ert jäkla bullshit, så vi samlar ihop er allihop och så kör jag iväg er utanför stan och dumpar er på en the city dump liksom på soptippen. Var på det brittiska, alltså var på BBC eller vad det nu var för någonting från England, sa det att Mr. Payne, don't worry, the buses won't find their way.
Brittisk humor.
Och då tänkte han nog på busschauffören.
Ja. Men apropå Atlanta-funktionärerna och hur viktigt det är med instruktioner som var inne på, Lasse. Det var ju brist på instruktioner, kan man säga. Det var ju inte på det sättet volontärernas fel.
Nej. Det är inte det vi snackar om. Nej. Till detta, jag måste bara få jag säga min kompis till Håkan. Jag vet inte om han köper det, men vi är Håkan. Ja, han som inte är släkt med Janne, Håkan Ottosson, som hjälper oss med Vasaloppsfakta och så vidare. Men han skickar någonting på det här temat, jag vill gärna med det här. Alltså, han skriver så här, jag har åkt Vasaloppet många gånger och är alltid så imponerad av IFK Mora och Sälens IF som motor utav arrangemanget. Tack vare alla frivilliga som ställer upp och hela tiden med glatt humör, proffsig service från start till mål är närvarande. Så berättar han det här. I Sälen på morgonen så läggs överdragskläder samt ombytesväska märkta med deltagarens startnummer. Det läggs på lastbilar och det fraktas sen till Mora. Där sorteras de i nummerordning. Och vi snackar som uppemot 30 000 påsar och väskor, berättar Håkan. Och ibland har det även hänt att de möter upp deltagarna med de här väskorna när de ser vilket nummer som kommer. Och så springer de och hämtar rätt nummer då, som de får tillbaka sina grejer som de lämnade vid starten, så att säga. Och så skriver han, samma fina service som frivilliga även på Stockholm Marathon och Lidingöloppet. Utan dem skulle det vara svårt att genomföra dessa tävlingar. Varmt tack, säger Håkan. Och det är klart att, tänk att ha åkt ett helt långt Vasalopp liksom och kommer fullständigt färdig i eländigt före och problem och skit och dragna rep och upp för och ner för och jäkelska, så kommer du äntligen till mål och så möts du av en varm människa med ett leende som säger bra jobbat, och så räcker de över dina egna pinaler som du kvitterar ut med ditt startnummer. Det är otroligt häftigt.
Låt mig avsluta den här kärleksbombningen av funktionärer och volontärer med ett väldigt fint mejl som vi fick från David Fridell, som är chef för Stockholm Marathon. Han skriver så här: när man står uppe på bron över Lidingövägen och väntar på starten på Stockholm Marathon och ser det mäktiga havet av förväntansfulla löpare som längtar, bävar kanske också inför det som komma skall, så ser man överallt också funktionärer från arrangörsklubbarna Hässelby och Spårvägen i gula västar. De där som gör festen möjlig. Det kan vara olympiska mästaren Daniel Ståhl som släpar staket, Europamästaren Moa Hjelmer, svenska rekordinnehavaren Kalle Berglund som instruerar barn vid en energistation, eller OS-silvermedaljören Simon Pettersson, Silver Simon, som ser till att löparna hittar till rätt startfolla. Men allra mest är det föräldrar, klasskompisar, träningsvänner och eldsjälar som står där och hugger i. Under en Stockholm Marathon-helg så är det ungefär 3000 ideella funktionärer. Helt utan ersättning ger de allt för att deltagarna ska få bästa möjliga förutsättningar. När jag ser dem så tänker jag att det kan vara det finaste vi har i idrottsrörelsen. Och jag tänker på hur samhället förändras, hur idrottsrörelsen tappar mark, och jag blir orolig. För hur skulle det gå utan deras engagemang? Om de inte ställde upp med sina stora leenden, sitt positiva sätt och sin vilja att bidra. Det här är en av idrottens framtida knäckfrågor. Det ideella engagemanget som inte behöver vara en tränarroll eller en styrelseplats, utan det ideella engagemanget i att kratta en längdhoppsgrop, att ställa ut häckar på rätt avstånd och servera vätska på motionslopp. Vi måste förtjäna dem varje dag. Men det första vi kan göra är att hylla dem så ofta vi kan.
Mm. Ja.
Applåder till David Fridell som skickar in där. Jag håller med om varenda rad i det och stryker under utmaningen när det gäller det ideella ledarskapet som måste vara alltjämt den bärande och viktigaste delen av den grundläggande svenska föreningsdemokratin. Utan det ideella ledarskapet är svensk idrott ingenting. Inte överhuvudtaget någonting. Och det David säger om problemet att rekrytera nya ledare, det är så oerhört viktigt. Riksidrottsförbundets viktigaste uppdrag är att se till att stimulera det ideella ledarskapet. Det handlar om att få fler att bli medlemmar i föreningarna. Bra David!
Ja, tack till alla inblandade säger jag. Och till er som lyssnar, ta chansen. Hör av er till närmaste idrottsförening och fråga om de har en roll som behöver fyllas. Det troliga svaret är ja. Och det är värt det, tro mig. Själv har jag, sedan jag blev pappa, blivit speaker på gymnastiktävlingar och uppvisningar. Det är, precis som Åsa just nämnde, något speciellt med att få bidra till en större helhet. Att jobba tillsammans med andra mot ett gemensamt mål, ett evenemang, ett arrangemang eller en tävling. Inom idrotten finns en plats för alla. Tack för att ni lyssnar. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.